För stress var en sak, men den andra sidan av myntet, det är det här med fokus som, ja, för att låna författaren Cal Newports ord, är en superkraft det här århundradet ungefär. Vikten av det stiger bara, att lära sig fokusera.
Hej och välkommen till 25 minuter med Syding och Sundström, samt idag även en gäst att diskutera investeringar, allt från personal till tomater med.
Välkommen Daniel Richterskalan.
Boom!
Tomater, fantastiskt.
Själv så investerar jag i allt möjligt, onoterade företag. Jag har den här e-surfbrädan som sen blev snodd från mig. Noterade företag, till exempel Aselio, just nu går det inte jättebra. Eller vår egen verksamhet, den här finanskursen.se. Och dig, Daniel, har vi ju då bjudit in för att prata om dina investeringar, precis alla sorter.
Ja. Yeah.
Vad anser du vara dina investeringar just nu?
Ja, mina investeringar. Ja, det var en väldigt bra fråga. Det finns väldigt olika ramverk man skulle kunna sno till det där. Till exempel, vad är det, de här, är det tre pelare Günther Mohr du brukar prata om? Det poppar upp i huvudet direkt. Ekonomi, hälsa och... vad är det mer? Socialt eller något sånt där. Relationer kanske. Ja, det är som du hör, ingenting jag har glasklart för mig så. Men det är väl de grejerna typ där. Det är ju liksom, det är familj och relationer, det är min egen hälsa och det är någonstans ekonomin. Allt från basal trygghet upp till då till höga ambitioner. Så det låter väl som en bra idé. Sen, alltså träning kan man väl slänga in som en extra så. Men det är väl de, ungefär.
Är du aktiv på aktiemarknaden?
Jag fick ju höra lite grann ungefär vad ni ville snacka om inför det här avsnittet. Så då var jag tvungen att kolla upp mina innehav. Och jag har 2 fonder på autogiro och jag var ändå tvungen att logga in för att se vilka det var. Och det ser jag nu i efterhand som en extrem framgång att jag inte ens hade den kollen. För jag har ett autogiro på månadsspar och min nyckelstrategi, det är att inte pilla. Låt det vara så mycket det går, för då går det mycket bättre än om jag ger mig in där och vevar. Så jo, jag har en strategi och det är den mest framgångsrika jag testat på 10 år. Och då har jag varit igenom lite olika modeller.
Ja. Jag minns att du nämnde Magic Formula, men det var ju typ 3 år sedan när vi hade med dig på podden.
Jajamensan, och det är ju alltså ett superintressant koncept och verkar väl funka ganska bra. Ja, det är ni som är experterna. Men mitt problem är att jag kan ju inte hålla mig till den, utan jag vill hoppa vidare till nästa strategi efter ett år. Eller när vi är på toppen så, eller på botten rättare sagt, säljer jag allt och köper tillbaka på toppen istället. Så framgångsfaktorn för mig är som sagt att försöka minimera mig i det hela och låta börsen ha sin egen gilla gång istället.
Det är ju också en framgångsfaktor på så många andra sätt, i och med att du får all tid över till att investera i andra grejer som betyder någonting.
Ja, precis. Sen så kan jag tycka att det var ju rätt kul att hålla på med aktier, så det var ju som ett nöje då. Men det var ett ganska dyrt nöje, så det var inte riktigt värt alla de pengarna jag gick miste om eller förlorade på att jag ska sitta och välja om jag ska köpa H&M eller inte.
Jag tycker man får välja om det ska vara roligt eller om det är till för att tjäna pengar. Alltså, är det här finansiella investeringar eller är det här man vill liksom ha kul och spela bort pengarna? Och jag skulle nog hellre tänka att på aktiemarknaden då gör jag det bästa tänkbara med minsta insats för att få så mycket pengar över som möjligt. Och sen kan jag gå till kasinot och spela bort pengarna.
Ja, lite så. Och så länge man vet om det själv så får man ju göra sitt val sen då. Och vissa kombinerar ju det där med separata portföljer och så vidare. Men för min del så tror jag det skulle vara svårt för mig att bara liksom vara inne och pilla på en liten del av det. Då skulle jag plötsligt vilja tänka att nej, nu skiftar jag över hela rasket till den här saken.
Jag tycker att det är väldigt imponerande att du lyckades faktiskt bryta ditt begynnande börsberoende.
Ja, men det känns jätteskönt att göra det. Det är, som sagt, framgångsfaktor. Sen är det ju väldigt lätt att säga det nu när vi har, alltså man får nästan säga ett decennium av ganska bra uppgångar. Nej, inte riktigt, det blir lite orättvist. Men det har ju gått på ganska bra uppåt under lång tid och då är det väldigt lätt att vara nöjd. Så eldprovet blir ju vid större ras eller något sånt.
Är du det minsta sugen, nu när du blev lite intvingad här och prata om investeringar och jag och Ludvig, vi har den här finanskursen där, som ju verkligen går ut på att man måste lägga mycket tid och man ska värdera bolagen och sen verkligen ta aktiva beslut. Ska jag vara lång eller kort eller liksom inte alls i den här? Blir du det minsta sugen nu på att så här, kanske topptajma marknaden eller belåna dig för att verkligen haka på det här tåget eller något annat?
Det är två olika djup av sug som jag känner. Det ena är att jag tänker när jag hör allt det där att och det där vore kul att viga ett liv åt och lära sig och bli riktigt bra på. Jag verkligen nörda ner sig inom det istället för som jag kanske gjort inom träning då istället. Det låter ju jättespännande tycker jag. Sen det andra då, mer ett sug som finns nära till hands, det skulle väl vara att åtminstone smyga in någon slags konjunkturmodell, alltså att vikta sig från till exempel aktiefonderna då över till bara kontanter eller liksom räntor eller något sånt istället, och att styra det lite baserat på liksom överhettning eller depression i ekonomin. Men än så länge så har jag lyckats låta bli. Jag hoppas jag ska fortsätta lyckas med det. Så jag kör lite grann, du vet, som med om man skulle ha skräpmat hemma men man vill inte äta det, att jag försöker ställa det långt in i en hylla eller jag tittar inte på det eller liksom går omvägar runt det.
Ja, jag tycker det är imponerande att höra. Jag blir glad att höra att du inte ens visste vad du ägde för någonting.
Det är ett ansvarsfullt investerande.
Ja, det, jag tycker att det är jättesnyggt. Det är egentligen så många borde investera. Alltså, antingen så måste man ju satsa massa tid och energi, eller så gör man precis så där och hoppas hålla par med snittet.
Ja, då är jag jättenöjd. Sen om det nu är 8 eller 10% per år eller vad det nu är som man brukar säga snittet är. Men får jag det, då är jag supernöjd liksom. Skulle det vara lägre än så liksom, på lång sikt, så skulle man få fundera ett varv till. Men kan det snitta något sånt där, så blir jag väl jätteglad. Men jag blev också nu inför det här, så var jag också inne på Hussmann Funds för första gången på kanske 2-3 år eller något sånt där att kolla. Nu är hans 10-årsprognos -6% per år i snitt det kommande decenniet. Så det ser ju kul ut.
Ja, det är fantastiskt dyrt, men det är ju liksom bara dyrt i pengar. Och vi vet liksom inte riktigt vad pengar och andra alternativ kommer vara för någonting. Så det är ibland liksom svårt att hålla tungan i rätt mun när man diskuterar sådana där saker. Men nu när du ändå nämnde att du skulle vara jätteglad med 8-10% per år, och det ska ju egentligen alla vara, för det är det man har fått över 100 år när man har köpt börsen på den genomsnittliga värderingen de 100 åren. Och just nu var du inne på Hussmann, då vet du att just nu är det 3,6 gånger så dyrt som snittet.
Ja, precis. Men lite som du sa där med om pengar, att det är man i alla fall med, så det blir lite som ett inbyggt inflationsskydd eller något sånt där, tror jag att jag resonerar. Att ja, har jag ändå de här andelarna av de här bolagen, så spelar det kanske ingen roll om en peng idag är 10 pengar imorgon, för då är det bara nolla bakom alla deras priser i butiken ändå kanske. Något sånt där. Sen kanske det är fel tänk, jag vet inte.
Nej, jag håller med. Så länge det är bra bolag med pricing power, så det ska ju hålla sig.
Ja, du får en exponering mot ekonomin, och du blir som alla andra som har en exponering mot ekonomin. Och vi ska väl alla liksom, som är en lagom genomsnittlig del av ekonomin, klara oss. Sen kanske man inte blir extra rik, man blir heller inte extra fattig.
Nej, precis.
Men jag tänkte på det här med avkastningskrav. För du driver ju också en egen business som är den som vi egentligen ska prata om.
Men, ja, just det.
Och då blir det en alternativkostnad att ha pengarna på börsen. Särskilt kanske om någon slags tidsbeprövade värderingar säger att det här är svindyrt och borde som går ner 80% imorgon. Då får man liksom en normal entry point. Och då är frågan, liksom, hur tänker du om alternativkostnaden med de här pengarna på börsen kontra till exempel guld eller din business Styrkelabbet?
Jo, men om vi börjar med guldbiten, för det ledde ju lite på diversifiering då, och där så känner jag väl å ena sidan, låt bli och pilla, som vi då varit inne på. Men å andra sidan så känner jag att jag egentligen också jättegärna hade omvandlat lite siffror på en skärm till någonting som finns kvar även om väldigt konstiga saker händer i världen. Då allt ifrån då guld till att köpa en plätt mark eller sätta solceller på huset eller någonting som finns i verkligheten helt enkelt och inte bara är kod på någon server någonstans. Det hade känts tryggt, men det gäller inte riktigt avkastningskrav. Om vi istället tänker på, ja men jag antar att du menar att jag till exempel skulle ta ut pengar från då mitt spar och istället investera det ytterligare i mitt företag istället. En fråga är återigen då diversifiering, att det kan ju vara bra att ha liksom någon slags här liknande potter, att liksom jag har businessen men jag har också det här ifall det skulle gå åt helsike. Mer det som är ett hinder för en rationell analys där jag liksom kan säga att jo, men jag tror att min avkastning skulle vara 11% om jag satte pengarna i bolaget istället. Det är ju helt enkelt att en sån kalkyl vore nästan till omöjlig för mig att genomföra, för jag har ingen aning vad återbetalningen skulle bli. Så det landar mer i någon slags känsla av att det här känns lagom ungefär, att behålla så här mycket pengar i bolaget och så här mycket ta ut i lön som jag sen då liksom säkrar upp med att jag har ett eget privat månadssparande helt enkelt. Och det hör ju till med att vår typ av bolag är inte så, det är inte riktigt pengar som begränsar tillväxten heller på något vis, eller? Det är klart, hade vi haft enormt mycket pengar så hade vi kunnat köpa 100 skribenter och 100 utvecklare till. Men ja, jag vet inte. Vi vet liksom inte exakt var vi ska stoppa pengarna. Och det tänkte jag vi ska återkomma till sen med, om vi ska liksom snacka om tillväxt och så i bolaget. Att, ja, det är inte pengar vi saknar liksom.
Okej, okay, men då har vi liksom ett... vi går in helt enkelt på Styrkelabbet nu. Och börja med att fråga, eller jag kan säga att det här är Sveriges största blogg och podd för styrketräning. Och sen kan du då istället få säga vad det egentligen är. Vad är affärsidén? Vad gör ni?
Jag vet inte om det är Sveriges största, men det är en av de största i alla fall. Men jo, Styrkelabbet AB, det är aktiebolaget som jag driver tillsammans med en hel hög andra personer. Och vi är i inspelande stund 7 anställda i bolaget. Det började som en blogg som jag startade för, nu ska vi se, 10 år och 2 dagar sedan när vi spelar in. Utvecklades sedan till en podcast och någon slags webbshop, och sedan för ungefär 2,5 år sedan är det nog, så lanserade vi också en träningsapp som direkt blev vår absolut största produkt. Och den sög med sig att vi gick från att bara vara jag och Filip till att då vara Nils, som var den som utvecklade appen från start, och nu ytterligare 4 personer, och vi kommer snart bli ännu en utöver det. Så jo, nu är vi är ett företag som är väl centrerat kring styrkelabbet.se, en svensk hemsida, och vår podcast Styrkelabbet podcast, och vår största produkt är som sagt den här appen. Men den försöker vi nu även lansera internationellt då. Appen heter StrengthLog och vår nya engelska sajt heter strengthlog.com. Så det är vad vi gör just nu.
Okay. Hur ska det skilja sig med den här internationella sidan jämfört med den svenska?
Det har jag grunnat på och slitit mitt hår över. Och jag har insett att det kommer skilja sig i form av framförallt språk.
Okej, okay. Det låter som en överförbar idé.
Vi testade en annan typ av sajt och la ett år på den innan vi skrotade den. Och nu kör att det blir ungefär samma sak, men på engelska. Men det är liksom ändå vi som är personer bakom den som skriver och producerar innehållet. Så det blev bara konstigt att försöka rollspela någon annan. För det gick emot, vad ska man säga? Ja, men det är internetspråket vi hade.
Mm-hmm. Skriver ni på engelska? Alltså är det ni som skriver, eller hur tar ni hjälp där?
Ja, absolut. Just nu då så är det jag och Andreas som är skribenterna på sajten. Sen så får vi se liksom vad som tillkommer mer. Men själva skrivandet, så ja, absolut. Det har också varit en utvecklande resa. Jag vet inte riktigt vilken nivå man ska bedöma vårt skrivande på nu, men det känns som att vi har båda två blivit bättre ganska snabbt. Okay.
Har ni deadlines på en artikel i veckan eller?
Nej, vi har inga sådana deadlines, även om jag leker med tanken på det. Vi pratade om det före vi klickade på rec här, men deadlines är väldigt, väldigt kraftfulla. Som vi också var inne på där, att vår podd Styrkelabbet, vi har inte missat en onsdag sedan vi startade. för ungefär 5 år sedan. Och, ja, det är ett tecken på kraften i deadlines. Sen ska jag tillägga att jag har försökt få Filip att vi ska ta semesteruppehåll, men han har nekat till det. Så det är han som har varit ståndaktig.
Okej, ja, men det låter ju bra. Men kan du berätta lite mer om appen? Vad är det användarna gillar mest med den, baserat på feedback? Och varför tror du att det blev en plötslig framgång redan från början?
Appen är som en loggbok och ett styrketräningsprograms bok kan man säga. Alltså man kan logga sin styrketräning för att hålla koll på den. Precis som man liksom kan vilja logga vilken träning som helst antar jag. Eller om man vill så kan man följa våra styrketräningsprogram eller vissa andra populära styrketräningsprogram som finns där ute i världen. Och vad folk gillar med den, det finns lite olika sådana. Man kan dela upp det i olika högar liksom. Men en del är folk som gillar känslan att logga. Att det känns gött när man bockar av sätten. Det känns gött när man sparar på passet. Man får en liten dopaminkick liksom av de här sakerna. Sen så har vi då att man får struktur i träningen, att när det hamnar på pränt så tänker man på saker och ting på ett annat sätt, så det hjälper folk att träna lite bättre eller lite seriösare. Och en tredje hög, det är då att någon annan har tänkt åt den. Och det märker ju jag själv att om jag börjar följa ett program som jag själv har skrivit för några år sedan, så plötsligt så blir min träningsdisciplin 10 gånger bättre, för då har jag någonting att följa. Jag behöver inte fundera när jag går in i gymmet, utan jag gör det som står där och jag vet att om jag gör det så kommer det bli ganska bra. Så jag behöver liksom inte uppfinna hjulet på nytt varje gång jag ska gå och träna.
Hur har det gått med såna här saker som lite big data-grejer? Man kan väl jämföra sig en del med snittet i appen. Man får väl det till och med presenterat för sig ibland, alltså typ du tillhör den 1% starkaste eller något sånt där.
Ja, vi har än så länge så har vi bara gjort årliga rapporter på det. Men det är ju förmodligen en av de intressantaste saker vi kan göra marknadsföringsmässigt, att utnyttja det där på något vis. Sen så är det bara lite svårt exakt hur man ska få till det. Men någonting kommer vi nog göra förr eller senare. Och det som jag själv går och klurar på, det är väl att allt skulle finnas online på något vis, så att vem som helst kan gå in i en anonym databas och se olika värden då. För till exempel inom träningsforskningen som vi läser ganska mycket så används olika sådana typer av databaser. Till exempel från olika nationers styrkelyftsförbund. Där det finns liksom registrerade tävlingsresultat. Och det produceras forskningsrapporter baserat på sånt. Så det tänker jag direkt att ja, men det hade ju folk kunnat göra av vår data. Eller om det sitter någon träningsbloggare på andra sidan Atlanten, så hade de kunnat sitta och gräva i vår data och skriva någonting om det. Eller man bara för egen skull, man är intresserad. Man vill sitta och kika runt lite där och se hur andra personer som är 62 år och väger 95 kilo tränar och lyfter och hur det funkar för dem. Och sen så finns ju nästa steg att man skulle på något sätt kunna luska ut att personer som är 35 år och kvinnor, de blir starkare om de tränar bänkpress 2 gånger i veckan än om de tränar 3 gånger i veckan, och deras pass brukar se ut så här. Men det är nog en bit bort tyvärr, vad jag har förstått. För jag tror att sambanden vi skulle lyckas få ut i dagsläget är ungefär att om du tränar så kommer du bli starkare. Och ju tyngre vikter, desto starkare kommer du bli också.
Det där är lite sjukan av att läsa för många analyser. Att man i slutändan så kommer man fram till att jo, men det verkar luta åt ungefär det hållet, men det inte riktigt statistiskt signifikant. Men du vet, Spotify, har du Spotify förresten?
Nej, jag har inte det.
En av deras absolut största framgångssagor, förutom låtlistor, både deras egna låtlistor och liksom förslag på nästa låt och liksom, ja, så är det den här årssammanställningen. Du får veta, vad har du lyssnat på i år? Du har lyssnat mest på, da-da-da. Ni skulle ju kunna ha, du har gjort 800 000 biceps curls i år.
Precis.
Eller det här är den övningen du gillar mest. Du har kört den 3,2 gånger i veckan och så vidare. Alltså, det är bara kopiera.
Det har vi lite grann av, en löpande statistikflik. Men jag är helt med på vad du menar. Och man är ju väldigt intresserad av sig själv och man vill ju dela det med andra också. Så det Ja, absolut bra grejer. Vi funderar även på om man skulle ha kanske vecko- eller månadsrapporter så att du kan få ut att i juni så tillhörde du de 2% som gjorde flest armhävningar i hela världen eller någonting sånt där.
Precis, sådana saker och staplar som pekar ut. Liksom så här är du bänkpress.
Precis. Mässigt, och så får man opta in om man vill ha de dåliga nyheterna eller om man bara vill ha bra nyheter. Så att, du är sämst i hela Stockholm på marklyft.
Men varför startade du egentligen Styrkelandet? Du hade ett härligt jobb som brandingenjör och fick räkna på temperaturer och eldslågor. Vad hände?
Faktiskt så var jag ju, när jag startade Styrkelandet var jag student på väg att bli brandingenjör. Och även det studievalet var lite så här att jag visste inte vad jag annars skulle göra så jag kunde lika gärna göra det. För det lärde man sig ganska användbara saker i alla fall. Och Styrkelandet var ju ungefär mitt tredje eller fjärde försök till att starta någon slags hemsida. Jag hade haft några startar innan som antingen hade kostat några tusenlappar, vilket var väldigt mycket pengar för en student, eller inte fungerat, eller jag insåg att det här vill jag inte göra. Men ja, varför jag startade var nog för att jag hade nog svårt att låta bli. Att jag hade testat rätt många olika jobb liksom på somrarna från ganska låg ålder och fram till det här laget när jag då satt som student. Och visste ungefär vad det innebar. Och så hade jag också fått ett frösått någon gång längs vägen att det går att bygga saker en gång och få betalt för det under lång tid efteråt. Och det tyckte jag var extremt lockande. Så då kunde jag inte riktigt släppa det. Och med Styrkelandet så jag kollade faktiskt, eftersom vi nu nyligen passerade 10-årsdagen, så kollade jag tillbaks lite på de första månaderna där. Och jag ser att jag verkar ha haft lite tur. För vi fick ganska många sidvisningar ganska tidigt där. Och jag startade sidan i augusti och i januari så fick vi liksom en skön januari-boom där, och det var då säkert ett väldigt välbehövligt syre för att fortsätta och känna att jo, men det här kan bli någonting. Och jag minns att jag i alla fall några månader senare såg, ja, men jag gjorde någon slags interpolering där jag kände att ja, men gör jag det här i 5 år så känns det väldigt sannolikt att jag kommer kunna få ut en heltidslön på det med väldigt lite liksom maintenance. Alltså det kommer inte kräva så mycket tid att hålla igång det längre. Sen så kan man ju alltid lägga mer tid för att fortsätta växa då istället, vilket är så det har blivit. Men så var det. Så jag var student samtidigt och det var ju en tacksam sits för jag kunde, ja, plugget tog inte heltid så då kunde man sitta med det här sen istället på kvällarna.
Jag vet ju att det också inte bara var tur egentligen med den där januari-tajmingen. Du och jag läste väl egentligen varandras bloggar och jag uppfattade ditt språk som, alltså jag vet inte ens om James Clear hade startat då, men det borde han ha gjort. Men du skriver lite likartat, väldigt rakt och enkelt och liksom direkt på sak. Det gör det väldigt, väldigt lätt och enkelt att läsa. Jag tror att det också kanske tilltalar de som kastades in i det här, att man blev inte dränkt i massa mumbo jumbo.
Det är förhoppningen. Om det är något som jag vet om skrivande så är det att försöka ta bort ord.
Ja. Men också, det låter på dig som att det här handlar ju inte om att bli rik, utan att det är kul att växa, kul att skapa något bestående. Lite som vi pratade om i början också, med att kanske äga något bestående som en markplätt eller en guldtacka. Och bara du har en hygglig heltidslön så är du nöjd sen med att bygga företaget mer än bli rik.
Ja, nej men absolut. Att, också lite grann som egentligen att spara pengar varje månad. Det kändes som en bra sak att göra, för om jag även säkrar upp det här, att jag får en intäkt varje månad, ja, men då har jag det området av mitt liv täckt. Liksom. Så nej, det kändes väldigt naturligt och verkligen som minsta motståndets väg att gå. Så det kändes lite som ett självspelande piano att arbeta med det där. Och det var ju väldigt kul att kunna släppa artiklar och se hur trafiken växer och så vidare. Och där drogs jag in i hela liksom, blogg- och SEO-biten. SEO står då för Search Engine Optimization, alltså sökmotoroptimering, och vilket är ett av mina andras intressen då, liksom, vid sidan av. Vilket gör att det också känns som ett spel att hålla på med det här. Det är ju jätteskoj att först då liksom få förkovra sig i träningsforskningen och skriva om någonting och sen få kika på tekniska biten, att hur kan jag se till att folk som söker info om bänkpress hittar min info om bänkpress.
Du spelar ju alltså bara spel.
Ja, visst. Och jag har jättekul.
Jobbar du fortfarande mycket med fokus på SEO på hemsidan och den nya sidan.
Det har ju fått ett sånt uppsving nu när vi ska göra om allting igen på den nya sajten som då är, nu ska vi se här, strengthlog.com startar vi, jo men just det, det var januari 2020 så, som den sajten startades, appen fanns tidigare. Och före det så la vi ett år på en sajt som heter strengthwiki.com som vi sen skrotade då, bara skickade över alla artiklar till strengthlog istället. Så det har ju känts väldigt kul för min del att få försöka göra om allt jag gjorde med Styrkelabbet och få den här nya sajten att synas i sökmotorer. Framförallt för att det är ju en enorm utmaning. Det är väldigt kul längs vägen och jag vill väl lite grann visa för mig själv att jag kan göra det här igen, fast med en eller två nollor bakom.
Upplever du att det är mer konkurrens när det är på engelska eller på svenska?
Det är ju absolut mer konkurrens. Det är inte så många sajter i Sverige som försöker synas på ordet bänkpress till exempel. Medan det i USA finns kanske 1000 sajter som är lika starka sett i Googles ögon som Styrkelabbet och vill synas på samma ord. Så visst är det mer konkurrens, men samtidigt så känner jag också lite grann att aha, var det ändå inte svårare än så här? Alltså att toppen är inte så ouppnålig har jag väl börjat känna nu lite grann 1,5 år in efter att ha behövt fräscha upp kunskaperna lite.
Okej, okay, januari 2020, det tycker jag däremot är lite turlig start. Att få liksom vara med, du hinner precis starta när årets online, eller decenniets online-våg drar igång för att alla tvingas stanna hemma.
Jo, men samtidigt så har man ingen synlighet alls i Google första månaderna, så att vi hade inte särskilt många besökare då. Och sen kom det dessutom covid-19 då, vilket gjorde att träningsintresset i allmänhet och vad vi kan se liksom i vår trafik och användning har minskat. Så därför så är jag lite spänd för att se vad händer när det här börjar gå över, eller om det nu går över, eller hur man ska uttrycka sig.
Jag tänkte egentligen glida över lite grann på kost faktiskt.
Kost?
Ja, jag säger följande. Håll min lax medan jag slukar 16 laxkapslar i en laxkapselask. Ja. Känner du igen någonting av det här från avsnitt 289?
Ja. Nej, det gör jag inte. Men det kanske är för att allt mitt omega-3-intag inte hunnit komma in i mina cellmembran ännu. För det var väl någonstans där som jag började proppa i mig sådana kapslar igen.
Ja, men det här var ju då ett avsnitt om omega-3, den senaste forskningen. Ett uppdaterat avsnitt av då alltså Styrkelabbet podcast. Och då har vi då på den ena sidan lättviktaren Daniel och på den andra sidan tungviktaren Filip som är på ett väldigt mycket bra och naturligt sätt motståndare mot allt vad kosttillskott heter. Det är en bra grundinställning att heller liksom käka mat. Men i det här fallet så snackar ni då om omega-3-forskning, hur den är upplagd och kanske lite grann om koffein också. Och jag har ju en häst och en hund och ett par tår och alla händerna i det här racet. Jag har ju snackat om omega-3 och forskningen på den sedan 2006.
Yeah.
Ja, och nu sa du det här om cellmembran och sådär. Och det är det här som jag vill få fram. När ni pratade om forskningen så sa du att ja, men studierna är inte så himla bra gjorda. Man hinner inte liksom ladda upp cellerna med omega-3 och man tar sig in.
Precis, det är för låga doser för kort tid. Så att när studien slutar, det är då vissa kanske har fått i sig nog. Liksom.
Ja, och redan 2006 eller 7 då, när jag fick veta det här med fiskolja, då fick jag veta att så här är det mycket. För det första så måste du äta 2,5 gram EPA plus DPA per dag. Skit i alan och alla andra grejer, men ät ett fullödigt omega-3-komplex som är liksom direkt från fisken utan att koncentrera eller ändra sammansättning, utan i princip ät pressad fisk.
Uh-huh.
Två, ät det i 3 månader, för det är ungefär så lång tid som cellerna byts ut i kroppen, blodceller och liksom alla celler. Då hinner cellmembranen bli nya, de hinner återfå en ny funktion. Men sen, det är efter det man då skulle göra träningsstudierna. Men det finns en sak till som man skulle behöva göra. Och det är att de som tränar, de ska inte träna lika mycket, lika många reps, samma vikter. Utan den som har fått cellerna utbytta med omega-3, de ska ju få träna ad libidum. Alltså hur mycket de vill. För det är det som förändrades för mig. Jag kunde ju börja träna dubbelt så mycket efter ett tag.
Ja, nej, det, jag gör verkligen inga anspråk på att vara någon slags expert på omega-3. Men jag tycker det är väldigt spännande ämne och jag hoppas att det kommer växa fram lite mer då. Ja, men bättre studier inom citationstecken. För att faktiskt undersöka det här som vi pratar om nu då.
Ja, det kommer ju ta lång, lång tid förstås.
Det kommer ta fruktansvärt lång tid. Det kanske finns några om ett decennium.
Ja, ja. För det kommer ju inte vara någon som... Eller på något sätt så måste de som gör styrkestudier, de måste hitta personer som nyss har gjort en omega-3-studie. Eller, ja, eller hitta folk som har, är uppladdade.
Men trösten är väl att det finns mycket att vinna för omega-3-tillverkare. Så att då finns det ju pengar att sponsra sådana studier. Så det ska väl vara det då. Nej, men det, jag är öppen för att det kan ha intressanta effekter. Det, alltså om man ändrar cellmembranet, då borde man ju ändra någonting, känns det som. Och det finns ju vissa, inte riktigt då styrketräningsstudier, men typ träningsverkstudier där man ser att även hos unga personer, inte hos gamlingar då, med kronisk inflammation, så händer det ändå saker i musklerna. Och det är väldigt spännande.
Och vad äter du på veckobasis?
Jag äter, precis som barnen, ungefär snabbmakaroner och färdigprocessad korv. Så det är ungefär den nivån. Men jag lyssnade ju nyligen på, jo, det var 25 minuter om hälsa. Eller var det antilop?
Ja, men antilop har också gjort det. Det är svårt att hålla isär vilka jag är med i.
Ja, så jag lyssnade på den och så gick jag raka vägen hem och åt ett paket mixade bönor. Så, ja, så det har smugit sig in lite igen. Den viktigaste delen för mig är ju att inte försöka ge någon en ätstörning. Varken när vi poddar eller när jag uppfostrar mina barn. Så det är väl liksom prio ett. Att försöka ha ett bra förhållande till mat och i förlängningen även ens kropp. Liksom. Så ja, och där vet jag inte exakt hur vägen framåt ska gå. Men som exempel så pratar vi sällan om att saker är nyttiga eller onyttiga hemma. Däremot så måste man fortfarande kunna prata om näring som fenomen och att det finns olika saker i olika livsmedel. Så det, ja, vi trevar lite framåt försiktigt ungefär. Och försöker i allmänhet fylla huset med bra mat som man mår bra av att äta.
Du har väl hemmagym som du kör i främst, va?
Ja, precis.
Hur ofta kan du bli i veckan?
Ofta blir det. För det är så med när det kryllar av små barn. Vi har 3 stycken nu då. Då är det lättare att träna 20 minuter ofta. Kanske till och med 2 gånger om dagen. Än att träna ett 3 timmars pass som jag gjorde liksom, för både fru, jobb och barn.
Ja, och det känns, om man kör 3 timmars pass. Då känns det också ganska svårt för disciplinen att göra regelbundet när man sätter tröskeln så högt.
Ja, alltså det, då snackar vi om liksom ambitiösa styrkelyftspass där det kan handla om 3 eller 4 timmars pass i veckan till exempel, där man bara nöter massor av repetitioner. Så det kan jag inte göra riktigt nu, utan jag får försöka hitta andra sätt att träna på det sätt jag vill istället. Men många korta pass, det passar mig rätt bra egentligen. Alltså bara att gå ut i jeans och t-shirt och göra några lyft och sen gå in igen och diska eller vad det nu kan vara.
Även om du skulle vilja göra liksom 3 timmars pass, så finns ju alternativkostnaden att hänga med familjen eller driva företaget eller...
Precis, och det, där blir det liksom en så prioriteringsfråga, att vad vill jag lägga min energi och mitt fokus på? Att det räcker inte liksom till hur mycket som helst. Så att det, en av de saker som varit mest tydligt för mig under de senare åren, säg andra halvan av styrkelappet de senaste 5 åren, det är att stress finns och liksom hopar upp sig som ett stort mörkt moln. Och det blir väldigt viktigt att hantera det på något sätt för att inte bli knäpp. Och ja, det blir också som en silent killer och det kan vara extremt ohälsosamt att gå runt och vara väldigt stressad. Så stress har jag väldigt stor respekt för, och jag är också ganska bra på att vara snäll mot mig själv och då inte ställa högre krav på mig än vad jag klarar av. Så jag vet att om till exempel jobbet är i en krävande period och familjen behöver, eller jag vill lägga mycket liksom av min energi och mitt fokus på den just nu, då måste jag backa i andra domäner av livet och jag kan inte ställa lika höga krav där. Sen om någonting lugnar ner sig så kan man skifta om lite av den energin då kanske. Men ja, jag har inte haft några problem med att tillåta mig själv att liksom då det behöver inte vara perfektion i allt, utan jag kan slappna av i vissa domäner liksom.
Har du upplevt att var det mest fysisk stress eller psykisk stress så att säga, och i så fall hjälpte det att sova mer, eller är det något annat som du lärde dig?
Det är nog lite sammanflätat det där, både kroppen och knoppen, därför att ja, beroende på hur jag tar hand om kroppen så kan samma upplevelse under dagen antingen framstå som ingenting, hur lugnt som helst, eller som extremt stressande. Och ja, som du sa, sömn har jag märkt är en väldigt viktig del i det. Att med fler timmar sömn så ökar stresshanteringen väldigt mycket. Alltså förmågan att klara av någonting eller att inte ens uppleva det som stressande. Och det andra som blir kanske extra känsligt för mig som är hemmajobbare nästan, ja, sen jättelänge tillbaka, är också motion. Att precis som i sömnen så märker jag att om jag inte rör på mig, då blir jag också mycket, mycket mer lättstressad än annars. Vilket då är lite synd, därför att det är ofta en stressig dag som det kan hända att man blir fast vid datorn och måste fixa massa saker och inte hinner promenera eller träna eller någonting sånt där. Men sen jag insåg det där och att det blev väldigt negativ spiral, så har jag blivit ännu bättre på att resa mig och gå ut.
Man får nästan, precis, man får tvinga ut den där, även om det är bara 10 minuter eller 30. Man måste tvinga ut den, och sen får man ta att man får sitta extra sent efteråt.
Ja, men precis. Eller inte gör det alls eller någonting sånt. Att det klarnar liksom, bara man lämnar det, så det löser väldigt mycket att bara gå en promenad istället. Att det, något man upplevde som ett problem kanske försvinner under den promenaden, för att man byter attityd under tiden. Men det händer ibland att jag till exempel på kvällen hör med frun om hon kan ta barnen, så att jag kan gå ut och gå, för jag håller på att bli knäpp. Och då när jag kommer tillbaka så är jag lugn igen.
Win-win. Det här är min kanske sista fråga i alla fall. Varför tränar du?
Ja, jag började ju träna som en helt annan liksom del i livet. I alla fall den här styrkelyft och styrke, alltså intensiva styrketräningsdelen. Det var också som student då, när jag startade styrkelabbet och började med styrkelyft. Men det är fortfarande styrkelyft, det vill säga när man tävlar i knäböj, bänkpress, marklyft, som är min största drivkraft, tror jag. Så därför har det varit lite trist under corona nu med 1,5 års tävlingsuppehåll. Därför jag tycker det är väldigt kul att tävla, även om jag bara gör det på motionsnivå. Alltså ungefär som att vara med i det lokala 5 km lopp och lunka runt där, så är jag med liksom på serietävlingar, som det heter, i styrkelyft. Men jag tycker det är väldigt roligt, att det är med sån klarhet i träningen att göra det. Så ja, varför tränar jag? Man kan väl gå Toyotas 5 varför djupt i den och hitta någon slags själslig skådan. Men jag vill bli stark och stor, antar jag. Vi har väl sett Arnold-filmer som barn.
Det där är också den kritik som du och Filip oftast får. Hur kan ni driva den här när ni inte är större, mer deffade eller starkare?
Ja, det förekommer att göra det. Men det är ju snarare vår styrka att vi är som de som lyssnar på oss ungefär.
Vilket faktiskt borde vara perfekt egentligen. För det,
ja,
det är liksom, ja, men man, det är ju sporrande. Tänk att vara en av dem som tar mer i bänk än Daniel Richter eller Filip.
Precis. Ja, nej, men sen så, ja, jag tycker det är kul med styrkelyft, och jag är inte klar där som jag känner ännu. Sen så är det också hela tiden en avvägning då liksom att, ja, borde jag göra 30 set bänk i veckan, eller borde jag träna lite mer hälsosamt istället och kanske nöja mig med 3 set bänk och sen promenera en gång till istället, alltså lite den nivån. Men lite kul får man unna sig också, så jag är okej med att offra lite grann för att träna lite hårdare än vad som kanske alltid är det bästa. Sen så, ja, vissa skulle nog skratta om de hör mig säga att jag tränar hårt, men det är ibland så.
Du har ju lång tid kvar av livet att trappa ner på. Jag själv slutade ju liksom för bara, ja, men typ för 2 år sedan. Nej, 2 år och 2 månader sedan så slutade jag gå till inomhusgym och bara bytte ut alltihop mot utegym.
Ja, det verkar funka förträffligt för dig.
Ja, jag har nog aldrig mått bättre.
Nej, och det, ja, det är perfekt. Men ja, vem vet, det kan gå i perioder med. Om 10 år kanske du får för att nej, jag ska minsann bli svensk veteranmästare i bänkpress. Ja, det vet man aldrig.
Det är faktiskt det, alltså, inte alls omöjligt på något sätt. Jo, att vinna är det väl liksom det, men själva idén och målsättningen och träningsinsatsen är nog inte alls omöjligt att tänka sig om ungefär 10 år.
Nej, precis. Men ja, nej, så det är samma sak där då, alltså prioriteringar och fokus i det lilla liksom, att hur mycket energi vill jag lägga i träningen och vad är mina mål där och hur viktiga är de jämfört med andra.
Ja, och Ludvig, har du något sista du vill ställa frågor om?
Nej, jag tycker vi har diskuterat ganska mycket olika aspekter här.
Ja, och Daniel, har du något att tillägga om Styrkelabbet och Strength Log och hur man hittar er och, eller något tips om hur man ska bli stor och stark?
Nej, men jag sitter och kikar lite här, för jag gjorde lite anteckningar inför intervjun baserat på vad ni nämnde ni ville prata om, och en sak ni hade skrivit upp var tips för entreprenörer, och där något som det blir lite bredare än entreprenörer, men någonting som jag direkt kommer att tänka på där, som då, för stress var en del, att det är någonting som nog fler och fler kommer behöva lära sig hantera, misstänker jag, eller allt jag har kunnat genom alla tider, eller så är det något som är lite mer unikt för den typen av arbeten vi har nu för tiden, där man alltid är kontaktbar och fler jobbar i hemmet, vilket ju blir ännu mer att jobbet finns in på en. För stress var en sak, men den andra sidan av myntet, det är det här med fokus som ja, för att låna författaren Cal Newports ord, är en superkraft det här århundradet ungefär. Vikten av det stiger bara, att lära sig fokusera. Och det, jag minns inte, jag har ju gästat den här podden förr, pratade vi om Deep Work då, den boken?
Jag tror inte det, men vi har ju helt klart snackat om det.
Jag tänkte just säga, hur många gånger har du läst Deep Work nu, Daniel?
Jag har tappat räkningen av, men det börjar bli dags för höstens läsning, känner jag. att börja gå igenom den. Den är, förutom att den ger liksom bra förklaring till varför fokus kan vara bra, så tycker jag också att den är inspirerande på det sättet att jag läser den och då blir jag sugen på att jobba, och då jobbar jag bra de kommande dagarna efteråt liksom.
Kan det betyda i praktiken att du kanske jobbar 90 minuters pass eller liknande?
Jajamensan. Just det där, exakt hur jag gör, det varierar. Det kan vara allt från att liksom ha en sån här, du vet, kryssa i kalendern varje dag som jag gjort den viktigaste handlingen jag identifierat för jobbet, vilket då kan vara att skriva 500 ord till exempel. Just nu så är det nästan precis vad du sa, fast i form av små pomodoros då. Alltså man sätter en timer på till exempel 25 minuter och då gör man bara det man ska göra. Man kollar inte sociala medier, utan då jobbar man. Och i mitt fall så oftast att jag skriver då. Så just nu så kör jag 3-4 pomodoros med kanske så här 5-10 minuters rast emellan. Och sen tar jag en längre rast. Och sen kör jag ett block till med sådana. Och sen där någonstans så börjar det bli snömos i hjärnan. Så då börjar arbetsdagen närma sig sitt slut ungefär, så man kan göra lite administrativa saker, typ svara lite mejl eller betala fakturor och sånt. Men allt det värdefulla som kommer göra att företaget om ett år går bättre, det är gjort för dagen då liksom.
Jag vill påpeka att det var ju inte alls planerat, men där kom ju tomaterna på Pomodoro.
Ja, det gjorde de ju! Vilken tur du hade!
Ja, jag kom faktiskt på två till frågor nu som kan vara intressanta. Och först och främst, dricker du kaffe eller te?
Ja. Kaffe, om det var en A eller B-fråga, inte ja nej.
Och sen, alltså nu, lite som Micke var inne på förut, sen corona där, det har ju blivit en stor boom med internet och digitala saker från folk som vill hålla på med egna projekt och sådär. Och då tänkte jag, har du något särskilt tips till folk som kanske vill bygga en framgångsrik app?
Ja, alltså det som jag ser från min sida, jag tror du ställde frågan men inte fick något svar på den tidigare. Du frågade varför blev vår app, varför det blev en, jag vet inte om jag ska kalla det, ja, varför den blev framgångsrik. Det var för att vi hade, till stor del var det för att vi hade en publik redan att släppa den till. Vi hade en, vad man då inom sälj kallar för en varm publik redan. Att den bara väntade på nästan exakt den produkten. Den var perfekt för styrkelabbet i det läget vi var. Det vi ser nu då, när vi har målet att bygga världens bästa styrketräningsapp för den typen av målgrupp som vi riktar in oss på, det är ju att jag har ju märkt att det skapas ju ungefär 10 eller kanske 100 nya styrketräningsappar varje dag som dyker upp i App Store. Oftast då med en eller två personer bakom som tycker att men de befintliga hade inte exakt det jag söker, utan jag tycker det ska vara så här också. Och numera kan en person ensamt väldigt enkelt slänga upp en app och slänga upp den. Precis som alla kan skapa ett liksom Twitter eller Instagram-konto som man också kan bli miljonär på om man arbetar hårt med det. Eller mer då relevant för kanske 10 år sedan att vem som helst kan starta en hemsida. Eller för några år sedan vem som helst kan starta en podd. Och i alla de här fallen så... Ja, just de här träningsapparna som poppar upp varje dag, där det de har emot sig är att de har ju ingen publik då. Så de får ju liksom inte ut den någonstans. Alltså det finns ingenting för den att ta fäste i på något vis. Så om man vill göra en app, till exempel som du sa, det blir väl att man får fundera på liksom grundprinciperna inom entreprenörskap. Och det är att fundera på vad ska jag sälja och till vilka ska jag sälja och hur ska jag hitta dem också. Så även om du då liksom, du kan lösa en av dem där, att du kan göra vad du ska sälja, men du måste ju också lösa hur ska jag hitta dem som ska köpa dem då. Och då får du antingen bygga upp det själv eller betala för det eller samarbeta eller någonting sånt där. Så man får väl liksom göra den där lilla vägen klar för sig. Det finns en ganska bra och koncis bok om den heter One Page Marketing Plan, som handlar just om några steg från att liksom skapa någonting till att hitta den man ska sälja det till.
Mm. Ja, men tack, det är ju ett jättebra tips.
Det omvända där, det är som jag när jag startade styrkelabbet.se, för ett av mina misstag var, jag visste att jag ville inte bara göra det som hobby, utan jag ville göra det som någonting som kunde ge pengar, men jag visste inte exakt hur jag skulle tjäna de pengarna. Och det blev liksom tipset å andra sidan, att istället för någon som börjar med att göra en produkt, som appen då, så började jag med att bygga publiken, men jag visste inte vad jag skulle för produkt. Och där hade jag kunnat livnära mig på det mycket, mycket tidigare, flera år tidigare, om jag från start hade tänkt mer på vilken riktning jag ska ta liksom, och så att jag liksom förbereder för en produkt och även släppa en produkt mycket tidigare. Så att man behöver liksom bägge de delarna helt enkelt.
Ja, it makes sense. Ja. Ja.
Vilken tur.
Grymt. Då tackar jag dig, Daniel Richter på Styrkelabbet, för en fantastisk intervju.
Ja, det var bara trevligt. Tack så mycket.
Tack för att du var med.
Hej, hej.